Mitt namn är Bengt Föllinger, boende i Örebro, pensionär sedan många år. Jag är född 1918. Jag har i stort sett hela mitt liv arbetat med arméns signalmateriel, även om jag har pysslat en del med såväl flyg som marinmateriel. Därför har jag blivit ombedd att prata lite grann om gamla tider, om gammal materiel, lite grann om försök, historier, roliga episoder och så vidare. Först ska jag emellertid säga några ord om när radiomateriel blev aktuell inom armén. Detta blev med 1914 års härordning, då det inrättades ett radiokompani på fältflygavkåren. 1915 sattes första kompaniet upp och då skaffades det några gnistationer ifrån Tyskland. Jag tror det var 3 stycken. Om detta har skrivits lite grann i diverse andra handlingar. Armén satte 1919 upp en kustradiostation i Boden. Den kallas för Boden Radio. Och det är den enda kustradiostation som gick i arméns regi. Annars så var det ju marinen och televerket som låg långt före i det sammanhanget. Mina egna första kontakter med armésignalmateriel blev när jag som ung man gjorde rekryten. Jag blev uttagen som studentsignalist vid I9 i Skövde. Och därifrån skickades vi 3 stycken elever per regemente till en signalskola förlagd till Borås och I15. Vi hade ett mycket svettigt år där. Vårt befäl, det var en kapten, en löjtnant, en sergeant och 4 tresträckade furirer på 42 man som vi var sammanlagt. Det var Borås med sitt regemente I15 var ju ökänt för många då på grund av den stora samling av regnmoln som alltid samlades till den där staden. Det var blött både på det ena och det andra sättet. I varje fall så fick man lära sig allt som då gick att lära om den äldre signalmaterielen. Blinkmateriel som signalskärmar, signallampor, både och då i första hand den gamla signallampan modell 12. Men vi hade ju även arméns första radiostation för fältbruk med, frånsett försöksmodellen förstås. Det var en radiostation kallad 1 watt BR, modell 29. Och det var en rätt lustigt utformad station. Svängningskretsen var en stor ram och antennexercis som gick lite vårdslöst ibland, och kunde man få ramen i huvudet med sår som följd. Frekvenserna ställdes in dels med hjälp av en ratt och dels med kondensatorenheter, och det var en mycket enkel apparat. Det var ett rör som detektor, en självsvängande detektor, svagt vid mottagning, och 2 transformatorkopplade lågfrekvensrör. Vid sändning övergick detektorn till representarör och svängde då mycket kraftigt. En utav fördelarna det är med det där, eller nackdel beroende på varifrån man ska se det, det var att man faktiskt kunde höra om det fanns en envattstation på frekvensen eller inte. Var det flera stationer så visslade alla svagt om det var något som är hyggliga avstånd emellan dem. Och det gjorde ju det att man kunde veta om att man hade motstation där. Och det gick också att använda på lite grann olyckliga sätt. Tiden nere i Borås, vi byggde lacktråd, använde telefon modell 12, 33, modell 26 och annat. Den avbröts helt plötsligt. Det var nämligen så att tyskarna hade gått in i Polen. Kriget hade brutit ut. Och ett kompani från I-15 skulle åka upp till Göteborg för att försvara flygfältet där. Det var en måndag morgon, dimma och påminde om slaget vid Lützen. Den studentsignalskola som jag gick i då upplöstes och vi återgick till våra egna regementen. Och där blev det ju av beredskapsskäl då pådraget en hel del och blev ytterligare. En av de första uppgifterna för mig när jag återkom var att ingå i en patrull som skulle besätta en telefonstation utanför Skövde. Detta var av säkerhetsskäl, för att om det blev trassel och bråk och grindarna måste låsas och spärras, så skulle de ju kunna få lite order och rapporter i alla fall. Radio enbart BR hade jag med, jag hade en signallampa och jag hade telefon, och den telefonen kunde jag ansluta till en laktroledning som byggdes ut, eller ett par. Sen fick jag en bil helt plötsligt och gå civil, för jag hade ju körkort, men jag var tvungen att vara beväpnad med pistol modell 07. Patrullen som dök upp på telefonstationen vi skulle bemanna ställde till mycket trassel där först. Det var två damer där och en av dem svimmade direkt. Så vi fick omedelbart hoppa in till stor uppståndelse i samhället. För nu krävdes det att de gav nummer. Förut kunde man ringa till slaktaren, Pettersson eller Sven, Olle eller något liknande. Men nu visste vi inte vilka de nummer de hade och ville ha nummer. Och det visste de flesta inte, för de hade visserligen telefonkataloger. Men de var ju vana vid en telefonist som kände hela byn. Det var lite spännande, men det gick rätt fort över just om den där första perioden. Och jag kan ju nämna en rolig episod som inte har med signalmateriel att göra. Jag stod och lutade mig över bilmotorn, civil, med pistolen i innerfickan. Och så ramlade pistolen ut och det fick en person se. Och det blev larm till polisen och allt möjligt, men vi hade ju papper på oss, så jag klarade mig undan. Ja, det var liksom lite grann om den första perioden då, när kriget bröt ut. Jag blev inkallad rätt mycket sedan. Hamnade på skolor, signalskolor av olika slag, och jobbade med signalmateriel, även försöksmateriel. Fick snören, korporals och förisgrad och låg på fältförband uppe i Dalsland till exempel, och Dalsed. Och där var det ju så att signalisterna skulle göra allt. För vi renoverade telefonnätet i Dalsed, renoverade bokföringen, vi körde postbilar och vi fick leta reda på gubbar som hade drunknat. Det var speciellt jag som åkte på det, för jag var så kallad simkunnig. Det var många roliga och tråkiga episoder där. Som signalist så skulle vi också sköta omladdning av några broar uppe vid gränsen. Och jag höll på att spränga ett par av dem när vi hade laddat dem och skulle dra nya ledningar. Jag hade gjort det och skulle kontrollmäta en grej, snubblade. Men som tur var hade jag en blivande svåger, snabb i tanken. Han lyckades rycka ur en huvudbrytare innan jag fingrade på knapparna. Ja, det var lite grann om detta. Jag fick också under den där tiden som jag hade läst lite grann språk och kunde prata lite tyska, så fick jag vara med och bevaka det första permittenttåget i Dalshögen. Det var ganska nervöst, därför att vi hade bara pistoler vid signalister. Men runt stationen så låg det kulsprutor. Och våra order var att om det blev bråk så skulle vi slänga oss under vagnarna så att kulsprutorna kunde få fritt skjutfält. Inga tyskar fick stiga ner medan tull och polis gick igenom tåget. En tysk överste försökte sig med till på det, och jag sa till honom det att det inte gick, och då sa han det: jag är överste och gör som jag vill. Nej, sa jag, det är jag som har pistolen här. Det är förbjudet för er att stiga i land. Var vänlig och stig upp på tåget, för här får ingen stiga av, oavsett vilken grad han har. Han blev så förvånad så att han snällt och vänligt steg upp, så det gick bra, men nervöst var det. Under den där tiden skedde det också en hel del manövrer av olika slag. Och några av de episoder jag tänker berätta därifrån handlar just om radiostationer och deras utnyttjande. Vid en manöver som skedde uppe på Kroppefjäll så hade jag som chef för en radiospatrull fått order att gå i förväg till en punkt där vi skulle lägga oss och vänta. Men vi blev överraskade av en fientlig bataljonsstab, så vi tryckte uppe på en vind. Bataljonsstabens personal var mycket öppenhjärtiga och talade gärna och högt om vad de tänkte och tyckte. De upptäckte inte oss, så jag kunde uppifrån vindskontoret, eller från vinden, med hjälp av en så kallad signaltjänstekod, ett utomordentligt hjälpmedel med treställiga koder och lite klartext, skicka över besked som jag hörde utav den där bataljonsstaben till min egen regementsstab, som ju uppskattade dessa saker i hög grad. Och det gjorde ju det att man kom ju att ligga kanske lite för bra till ibland befälet på mitt eget regemente. Jag fick också order vid några tillfällen att lyssna runt lite grann och kolla vad som låg i luften. Och då kom jag in på en frekvens där fienden, som utgjordes av I-10, som slogs mot oss då där uppe på Kroppefjäll. Och tack vare den här egendomligheten med självsvängande detektor och det där, så hörde jag att det låg en station på och la mig på för att lyssna. Och sen fick jag så småningom med stationssignaler och sånt där klart för mig att det där måste vara den ledig fi. Och helt plötsligt, gripen av en konstig idé, så ropade jag in en station som jag visste var huvudstation, med fel stationssignal. Vi hade tillstånd att få stänga radioförbindelsen för omgruppering, och det beviljades mycket snabbt, varpå bägge den stationen också stängde av. Och den station som jag låtsades att jag var, de hann aldrig göra någonting åt det där förrän en timme senare, och då blev det ett jäkla väsen om hur det där kunde ha gått till. Och sedermera så träffade jag en kille från I-10, och vi kom och pratade om den här manövern, och då berättade jag det här. Jaså, jaha, det är det jag har att tacka för, jag fick ett hälsike för det där, för att jag gick på den där stöten och inte kollade upp det lite bättre. Men som sagt, i det där fallet var den där självsvängande detektorn en fördel, men det gällde ju att utnyttja den. Jag blev i alla fall så småningom uttagen till någonting som hette underofficersskola i signaltjänst. Det skedde i Uddevalla på I-17, och även där hade vi ganska mycket befäl som pysslade med oss. Vi hade en sergeant Gren där. Han var en liten tomte egentligen, som skötte Uddevallas rundradiostation också. Ganska kul gubbe, men hård. Och han och jag hade några kontroverser ett par gånger. Men det var inte så vidare lyckat, för han gav mig alldeles för höga betyg. Men det är en annan sak, dit kommer vi tillbaka sedan. Ett par episoder från den tiden. Han hade ritat upp kopplingsschemat på den så kallade telefon 1233 omkopplad för att gå igenom kopplingsschemat och tala om felsökning. På en svart tavla hade han ritat detta. Det blev rast. Och under tiden så var jag inne och flyttade på några punkter här och där i det där schemat. Så när han sen skulle gå igenom det så fungerar det inte schemamässigt. Det var ju rätt roligt ända tills gubben tittade som kring och sa: ja, utav det här gänget är det bara två som jag kan misstänka för det här rackartyget och som har kompetens till det. Ni har ändrat schemat, nu klarar jag inte det. 10 minuters rest för alla utom följinger. Och när vi kommer tillbaks då ska schemat vara riktigt. Och det var det. Han hade ju också felsökning på andra grejer, exempelvis radiostation 1 watt BR modell 29, som ju var en ganska vanlig station då. Och den lågfrekvensförstärkaren var ju en elektronrörsförstärkare med transformatorer. Ett öppet galler låter ju för en radioman så att säga ganska typiskt. Och han hade klippt en sådan ledning på en apparat som jag skulle öva mig på. Och det var ju inga svårigheter att hitta det felet. Så jag klämde till den där tråden och så anmälde jag att det var inget fel på min radio, den gick. Okej, så han stannar här, så ska jag gå in och göra ett riktigt fel åt det. Och inne i det rummet där han lämnade mig stod en envattare som han skulle använda vid nästa timmes lektion. Och som vanligt så skulle jag ju göra något rackartyg. Jag satte in en liten tändsticka i den plugg där glödströmmen ansluts. Och då saknas ju den. Och då stämmer ju inte heller instrumentanslutningen, så det där är ju lätt att upptäcka. Men sen gjorde han någonting som var lite värre. Jag vände anodbatteriet och instrumentanslutningen. Och just som jag hade gjort det där så kom han in. Sen när han skulle köra så upptäckte han att det fungerade ingenting. Instrumenten slog som de skulle och allting, men det var absolut helt död. Men han hade ju lärt känna mig då som inte en liten men en stor. Jag var ju rätt kraftig. Fysiskt också. Stor rackargosse. Så det blev rast för alla utanför mig. Och vi hade lite grann sådana där dispyter då och då om olika saker. Men jag vet inte varför. Men han hämnades på mig på ett sätt. För när den där kursen var slut hade jag varit hemma i 2 veckor. Så blev jag kommenderad till reservofficers eller värnpliktig officersutbildning i signaltjänst. Förlagt till Rosersberg. Utbildningen i Rosersberg var intressant ur många synpunkter. Det var ju en del av Kungliga krigsskolan och det fanns ju många elever som skulle gå reservofficersutbildning och de förlades då till Rosersberg. Jag fick där som plutonchef och instruktör en löjtnant Colliander. Denne löjtnant Colliander alltså, han var omnämnd också i Björklunds memoarer som en av de officerare som deltog i prov med ny utrustning. Sådana prov. Det fick alltså i stor utsträckning jag delta i därför att jag var tekniker och Colliander ansåg att jag var en bra kille att leka och använda för sådana ändamål. Bland andra stationsutrustningar och liknande som vi höll på och laborerade med var 2 watt BR modell 40 som vi då fick prova ut under Colleanders befäl. Och det där var en hel del saker som vi hade att påtala. Det var bland annat hade denna station en väldigt klumpig manöverutrustning. Och det gjorde ju det att det var besvärligt att gå med den vintertid framförallt. Två killar på skidor hopbundna med en kopplingstrå och med en stor manöverapparat. Och jag fick en idé. Det var ju vinter och snö. Åka skidor, alltså det där, det var hopplöst. Så att jag föreslog att vi skulle sätta den på pulka. Och det gjorde vi. Med marschantenn. Och sedan satt jag en kväll och lödde förlängningstrådar så vi kunde koppla in den där klumpen, manöverdonet. Och sedan kunde den som gick och drog pulkan, han kunde sköta trafiken samtidigt, och det blev en förbättring. Vi föreslog i alla fall att den där klumpen skulle bort, och den försvann i den nya modersangen som hette 2 watt BR modell 4042. Genomfördes då vissa förändringar som jag faktiskt låg bakom. Och det var ju roligt att se. Det var för övrigt en hel del andra saker också som hände där som inte hade direkt med signalmateriel att göra. Det skulle provskjutas en ny 12 cm granatkastare av finsk modell. Och de hade ordnat mål ute på en sjö och en löjtnant var eldledare. Och jag skulle svara för radioförbindelserna från eldledaren till batteriplats, pjäsplats. Och det skedde med 2-wattarna. Och det gick riktigt bra tack vare en duktig eldledare. Första skott var lite plus, andra skott lite naning minus, och sedan så lite gaffling där så gick det direkt träffor. Och det som var roligt var att artilleristerna tyckte det här att ett av resultaten av den fina skjutningen, det var att de hade så bra radioförbindelser. Och då sträckte jag mig mer än vanligt förstås. Efter genomgången kurs så blev jag placerad som signalofficer på en regimentsstab som skulle ligga på Gotland. Och där åkte jag ut för någonting som var rätt lustigt. Det fanns 2 hästar på regimentsstaben, frånsett kavallerigrupp och liknande. Det var stabschef och signalofficer. Och de skulle vara beridna, och jag vet ännu inte riktigt varför en signalofficer skulle vara beriden när alla andra hade cyklar och gick. Hästen var emellertid rätt trevlig ur vissa synpunkter. Det värsta var att han åt upp min lägermössa en natt när jag satt och sov i spiltan. Så det var mitt förnämsta minne av den hästen. Jag träffade i alla fall Colliander på nytt. Han hade då hamnat på signaltrupperna, signalregementet i Frösunda, och bodde i samma kåk som jag i Stockholm. Ett resultat av det mötet, det blev att jag blev överflyttad till signalregementet. Jag fick transport dit och började en egen utbildning på vad man kallar gruppchefsskola radio som instruktör. Och där fick man ju verkligen jobba en hel del. Som tur var visste jag hur man skulle utbilda folk. Visa, instruera, öva var ju ett begrepp som var ganska bra. Och en av mina första uppgifter var med att ett gäng befälselever, de kunde 10 watt BR. Den där gamla radiostationen som var i flera delar och som drevs med en handgenerator. Jag hade aldrig sett den stationen, men grabbarna kunde den, så den övning jag skulle ha med dem där, det var egentligen det, hur utbilda personal på en dylik station. Och jag tog hand om gruppen, en utav Eleverna fick order ta befälet och marschera ut på, till ett ställe i skogen. Och när vi hade gjort det så fick nästa elev i uppgift att demonstrera och tala om vad det här var för apparat. Och jag sa till honom det, jag vet ingenting och era kamrater vet ingenting. Men ni är den enda som kan den här stationen. Var vänlig presentera oss för den. Eller den för oss. Och när han hade gjort det så sa jag till en annan. Han hade gått igenom alltihop så var märkt att det var lite oro i bland kompisarna. De trodde på mig liksom, ska jag inte hoppa på den där gossen nu? Så jag vände mig till en annan och sa, har han kommit ihåg allting? Nu har han glömt något. Ja, sa han, han har glömt en ackumulatornyckel som ingår i satsen. Jaha, sa jag, så tittade jag på den som då hade gjort det. Det stämmer, jag har glömt den för att jag tappade bort den. Och så fortsatte lektionen. Vi upprättade station och satte igång den och alltihop och stämde av på ett likartat sätt. Efter den lektionen kunde jag 10 watt, och det var ju inte det sämsta. Under tiden på signalregimentet så blev jag krigsplacerad som signalofficer på en transportledningsstab järnväg. Det fanns ett antal sådana i Sverige och de samlades till utbildning i Borås på gamla I-15. När jag åkte ner mot Göteborg på tåget för att tillsammans med ett gäng som skulle plockas ihop där och sedan åka vidare till Borås så träffade jag dåvarande fanjunkaren Hellström. Han hade fått samma uppgift som mig. Vi samlade ihop våra gubbar och åkte till Borås och där visste vi ju inte alls vad som skulle hända och vad det gick ut på. När vi kom fram till kaserngården gick vi runt och tittade. Där stod det på 250 watts bilstationer. Modell 40 tror jag de heter, de där äldre modellen. Och vi gick fram till dem och där satt ett par gubbar från I-15 som jag kände igen från min tidigare studentsignalskola där. De var djupt bekymrade. De hade fått tag på en massa ny radiomateriel som de aldrig hade sett och så skulle de utbilda en massa folk på transportledningsstaben och signaltroppar. När jag knackade på fönstret bakom dem och de fick se blixtarna på Hellströms och min uniform, då föll ett par verkligt glada leenden ut genom fönstret, om man nu kan använda ett sådant uttryck. Vi blev omedelbart utsedda till att undervisa Hellström. Han fick ta hand om 250 wattsutbildningen, för den stationen ingick i den där staben också. Och jag fick ta utbildning på en ny station. Jag hade aldrig sett den förut, men det fanns tack och lov en instruktion med. Det var 50 watt, en station som hette 50 watt TP, transportabel. Den påminner om vad vi senare mera kallar 75 watt. Stationen i transportabelt skick, det var bara sändarlådan som blev utbytt. En sändarlåda med 50 watt alltså, mottagarlåda med ett par mottagare och lite annat elverk, antennmateriel och sånt. Och det där, det gick ju fort för mig att lära mig. Den stationen försvann emellertid ganska fort sedan när 75-wattarna kom istället. Ja, det hände väldigt mycket just på det där också. Meningen var att jag skulle bli reservofficer på S1. Men så annonserade arméförvaltningen, eller tygdepartementets materielvårdssektion som jag tror det hette, ut ett antal tjänster som signalingenjör. Jag sökte en av de där tjänsterna, för jag hade varit inkallad så fruktansvärt mycket så att jag tyckte det var på tiden att jag fick bra betalt också, eller hyfsat betalt. Jag fick en av tjänsterna och blev signalingenjör. Det gav mig en bättre ekonomisk ställning. Min första placering efter en månad på materiellvårdssektionen, det blev i Skövde på S1SK, som då var under utbyggnad. Det skulle byggas förråds- och verkstadslokaler i Dunkehall, och bland annat en kabelverkstad skulle byggas. Så det fanns väldigt mycket att hålla i från vår sida, även om fortifikationen så att säga gjorde själva byggjobbet. Ett par roliga episoder ifrån den där byggnationen ska jag emellertid omnämna. Jag upptäckte vid studier av ritningarna att portarna avsedda för ett utrymme där man skulle kunna köra in en 800 watt buss för service. Ritningarna var inte riktigt bra, portarna var för låga, så det gick inte att köra in en buss. Och likadant hade jag upptäckt att en lastkaj för kabelverkstad och förråd låg så lågt över mark, så det var bara fråga om någon decimeter. Och när jag upptäckte det där så gick jag till chefen S1SK, en major som heter Nils Jetzel, och rapporterade detta och visade på ritningarna vad som stod. Och då uppdrog han åt mig att ta kontakt med fortifikationsförvaltningen. Det gjorde jag, men det var inte alls något roligt. Vederbörande som jag talade med där, han blev helt förbannad för att vi la oss i byggnationen och sa att det blir inga ändringar. Så när det var dags då att börja på att göra i ordning för portarna, då tog jag och hämtade en 800 buss och ställde in den på det där utrymmet. Och när kontrollanten var på mig och sa och menade att jag inte skulle ställa in bussen där, ja men sa jag, det står på ritningen och enda sättet att få dit en sån är att sätta dit den innan ni bygger portarna, för sen lär det ju inte gå. Han flinade högt, rapporterade där, och jag fick en utskällning från Fort F. Och jag fällde då ett yttrande som sedermera har skapat lite trassel för mig en och annan gång, för det har förföljt mig genom åren sedan. Jag sa nämligen så här och skapade ett uttryck: det finns tre saker i världen som är onödiga: mannens bröstvårdor, påvens penis och fortifikationsförvaltningen. Det var icke uppskattat på Fort. Lastkajen förresten, den fixade kontrollanten och jag ganska enkelt. Vi pratade med en jordentreprenör som tog hand om saken. Vänd band.